Du lyssnar på Barn av vår tid, av och med mig, Viktor Frisk. Prolog. I taket snurrar en diskolampa, kastar ett skimmer över väggarna i det gryningslösa rummet. Jag har precis vaknat på någon soffa i någons lägenhet, någonstans i Stockholms innerstad. Bredvid mig finns två personer som jag inte känner, men som under natten var mina bästa vänner. Vi är inte ensamma. Runt om i lägenheten ligger folk och sover. På golvet, i fåtöljer, i sängen. Tomma lustgastuber ligger utspridda. Och på bordet syns rester av kokain bredvid en hoprullad sedel. Jag sätter mig upp och ser mig omkring. Minnena från kvällen är fragmentariska. Ångesten trycker över bröstet. Pulserar genom kroppen. Vad fan har jag gjort? Vad har jag sagt? Finns det något jag borde skämmas för? Jag gräver fram telefonen ur fickan, den är avstängd. När jag får igång den igen så möter jag 100 missade samtal. De flesta är från mamma. Jag scrollar igenom mina meddelanden och letar efter ledtrådar. Vem har jag snackat med? Vem har jag messat? Jag försöker pussla ihop gårdagen med hjälp av mobilens historik. Munnen är torr, ögonen svider. Jag drar handen genom håret och går ut mot hallen. När jag lyfter blicken så möter jag min egen spegelbild. Tomma, livlösa ögon stirrar tillbaka. Jag känner inte killen i spegeln. Hur fan hamnar jag här? Och vem har jag blivit? Utåt sett är jag på toppen av världen. En artist med en framgångsrik karriär. Tjejer flockas runt mig och vill dra med mig hem. Jag har fått allt jag någonsin har drömt om och mycket därtill. Allt som i andras ögon är den ultimata framgången. Jag är någon, men ändå ingen. Jag är inte lycklig. Jag är tom inombords. Jag har tappat greppet och fallit handlöst. Festerna, ketaminet, lustgasen och verklighetsflykten har tagit över mitt liv. Allt det måste få ett slut nu. För en sak vet jag. Om jag inte slutar nu så kommer killen i spegeln aldrig få uppleva sin 27-årsdag. 2012. Kapitel 1. När tåget dundrade in på stationen ökade mitt redan bultande hjärta tempot. Det slog med så hårda slag att jag var säker på att det inte bara var jag som hörde det. Solen sken och Eskilstuna visade sig från sin bästa sida. För en sekund så ångrade jag mig nästan, men bara nästan. För även om solen sken så skuggade staden av minnen från alla år då så många människor talat om för mig att jag inte dög. Nu skulle jag visa den här jävla staden. De skulle få se vem de hade att göra med. Jag var livrädd men beslutsam och min längtan efter revansch var som triumfkortet som slog ut all tvekan. Väskorna vägde tungt i händerna när jag klev ombord men stegen var lätta. Jag hade hoppats få se mina föräldrar vinka av mig men de hade valt att stanna hemma. Det var deras sätt att visa att de inte ville att jag skulle åka. När orden inte räckte till för att få mig att stanna fick deras frånvaro tala för dem. Jag hade velat att de skulle förstå varför jag måste lämna staden, 17 år gammal, utan mer på fickan än en blogg som växte och en känsla av att jag var tvungen att åka för att inte gå under. Så länge jag kunde minnas hade jag känt att jag var på fel plats. Jag var fel för den här stan, men i Stockholm fanns fler som jag som stod ut och ville något mer. I Stockholm kände jag mig för första gången som en del av en gemenskap och jag var fast besluten om att det skulle bli mitt nya hem. På platserna snett framför mig i tåget satt en liten pojke och en äldre kvinna som förmodligen var hans mormor. Hans ljusa hår som stack fram under en mörkblå keps fick honom att påminna om mig själv som liten. Lilla Viktor som var glad, sprallig och hade 1000 idéer, men som också bar på en sorg över att inte passa in. Pojken pekade ivrigt ut genom fönstret och den äldre kvinnan lutade sig mot honom för att se. Jag försvann 10 år bakåt i tiden och såg mig själv och min mormor Berit framför mig. Fast vi satt inte på ett tåg, utan vi gick på gångvägen från skolan på väg hem till henne. På ängarna runt oss susade gräset i vinden och i hagarna betade kor och hästar. Vi gick förbi ensamma hus med stora trädgårdar och naturen in på dörren. Jag pratade och pekade, babblade på om allt som rusade genom min aktiva hjärna. Och mormor lyssnade tålmodigt medan hon bar min ryggsäck i sin arbetsmärkta, knotiga hand. När hon såg på mig kändes det alltid som att hon såg bortom...